Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Säg välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
What are you looking at, you hockey puck?
Här är Fanny Agazzi.
Hej.
Och här är Ola Aurell.
Bas, du kan ju flyga! Jag har sett en svensk.
Ja, det var allt för idag.
Vi tackar. Det alltså. Kan vi se vid första inkastet.
Jag förstår inte. Vadå, hittar du bara en svensk eller?
Jag började... Jag köpte den på YouTube och så var den svensk och så tänkte jag, men jag är lite van, jag har sett välja. Massa sådana på svenska för att jag har sett med min dotter, så tänkte jag kan klara detta.
Oh, men jag tycker God. Det här är jättebra, för nu, jag tänkte prata lite om hur man har översatt skådespelarna också sen.
Är det Björn Skifs?
Mm.
Ja.
Jag har sett Castaway på svenska också, det var så där.
Ja. Var det också Björn Skifs?
Ja.
Wilson!
Han är som en sån tysk dubbare. Han har fått på en gång i tiden.
Ja, vi har sett Toy Story från 1995. Är det den första Pixar-filmen?
Ja!
Det är det. Mm. Och såklart Tom Hanks.
Jajamensan.
Ingen annan. Tim Allen.
Mm.
Vi har Don Rickles. Vi har, ska vi se, Laurie Metcalf. John Ratzenberger. Han från Cheers. Ett gäng fina röster i den här animerade filmen som var lite på något sätt banbrytande. Jag gissar att du, Erik, har lite info om hur banbrytande det var.
Ja, fantastiskt banbrytande. De var ju tvungna att övertyga Tom Hanks till exempel att han skulle göra den här filmen. Och det var då de använde dialog från en tidigare film vi har avhandlat, Turner & Hooch.
Mm-hmm.
Där Woody då skäller ut en hund som äter upp en leksaksbil. För det är i Turner & Hooch så äter han ju upp insidan på bilen. Hooch äter upp klädseln på sätena.
Just det.
Sen, don't eat the car, not the car!
Så de sålde in det med, så här, vi vill ha Tom Hanks. Kolla, det låter så här. Så de har animerat en liten pitch.
Åt honom?
Ja, okay, inte åt filmbolaget?
Nej, som jag läste det, kanske de gjorde också. Men framförallt att de skulle visa att det gick att göra. Men det var lite för säljare till Tom Hanks. För att de ville verkligen ha honom.
Mm.
Och ja, men då gick han med på det. Han spelade in dialogen under flera år. Men han ville inte göra det när han gjorde vissa filmer. Mm. Till exempel, nu ska vi se, Forrest Gump och Philadelphia.
Just det.
Han tyckte det var lite mastigt att göra det samtidigt.
Man vill inte råka bara. Box of chocolate, Buzz Lightyear!
Nej, eller Philadelphia.
Nej, precis.
Men ja, så att, och den här fick ju, börjar här i priserna, börjar felande, men den var ju nominerad till 3 Oscar, bästa sång, bästa soundtrack, bästa screenplay. Första gången en tecknad film fick bästa screenplay nominering. Vann en Special Achievement Award för att bana väg för framtida teknik och göra sådana här filmer.
Mm.
Så den var absolut banbrytande.
Musik, alltså låten You Got a Friend in Me, den skrevs den för den här filmen?
Ja, Randy Newman skrev den på ett dygn.
Oh wow.
Ja.
Det är en jättefin låt.
Ja, det är det.
Mm. Ja, det är det faktiskt.
Jag är också väldigt imponerad över att han har lyckats komma undan som sångare genom åren, för att han sjunger inte särskilt bra.
Nej. Han är en sån gubbe som skriver låtar, skriver skitbra låtar kan jag tänka mig. Han sitter i någon villa i Los Angeles och bara med sitt piano och så bara, nej men jag kan sjunga det.
Ja, jag tar den.
Ja.
Men det var väl så liksom, han slog igenom. Bob Dylan är ju tidigare, men han kan inte heller sjunga om man ska jämföra med vad man har för kriterier idag. Men det är hela tiden här lite så här snuviga, You got a friend in me. Liksom, han är inte bra på de mjuka konsonanterna.
Nej, och det är såna låtar som verkligen skulle kunna göras av någon annan mycket bättre.
Ja.
Men det är väl fint att han är så.
Jag tror att den är fin för att det är han som sjunger den. Slänger du den här på Mariah Carey så blir den ju bara cheesy.
Ja, det är klart. För mig är Toy Story, jag älskar ju Pixar. Det är alltså nästan alla. Det var ju ett tag där när jag bara kände att Pixar kan ju inte missa. Varenda film de gör är så jävla bra.
Ja.
Sen har det blivit lite så väl mycket Pixar de senaste åren. Och jag tycker så här, jag kan formatet och sådär. Vi har pratat om formatet förut.
Mm.
Ja. Men för den här filmen, för mig, jag var ju 19. Och jag bara tror att det är precis den målgruppen som de inte träffar.
Mm.
När de gör en film. För de får ju alla barnen.
Mm.
Och de får de vuxna. Men just så här, 19-23 killar kanske är den målgruppen som inte liksom hittar 100% rätt.
95 så, skulle jag säga att jag också är samma, fast jag var 14. För jag trodde jag var för gammal för tecknat. Jag visste inte att det här tilltalade.
Nej, för, alltså för mig var ju så här, tecknat var ju, skulle ju vara lite edgy. Så här, så det skulle ju vara typ The Simpsons.
Ja, precis.
Och när det här kom, det var så här, men det här är ju en barnfilm.
Mm.
Så jag var inte med på Pixar-tåget 100%. Jag hoppade på typ i Monsters Inc.
Jag tror jag också gjorde det. Ja. Det var någonstans där jag började kolla.
Jag hoppade på när animationen blev helt okej. Okay. Ja.
Men typ Monsters Inc, eller?
Ja, precis.
Vad var ni för relation till Toy Story?
Ganska lite. Jag har bara liksom slökollat på den här i sådär. Min mamma har gått på tv och sådär. Nej, lite trevlig Ola, det kan du säga. Men jag har inte engagerat mig i Toy Story. Sen mycket så här filmer har ju sett i kapp senare med min dotter och så, men hon har varit väl så här mot Toy Story.
Ja.
Så vi har inte fått någon chans att se någon Toy Story med henne. Hon har väldigt fixa idéer.
Men gillar hon några andra Pixar?
Hon gillar absolut tecknade filmer. Jag kan ju inte exakt vad som är Pixar, för jag har ju liksom vuxit ihop med Disney och sådär nu. Men alla de här senaste har vi nog sett som har kommit.
Ratatouille i Pixar.
Ja,
precis.
Hitta Nemo.
Men hur är det med en Encanto, den där som görs nu? Alltså den där som går på Disney.
Pixar, tror jag. De konkurrenterna är väl DreamWorks, tror jag. Ja. Jag vet inte vad de är för sig nu, men det är Shrek-serierna bland annat. Och vad det nu är mer.
Jag tror inte de har gjort så mycket, eller? Det kanske de har. Det är bara att jag inte har märkt.
Nej, det kanske inte bara blivit en hit. Jag vet inte.
Men det är ju slående när man ser det nu att det är ju ett väldigt välskrivet manus, men man känner igen formatet, och det är ju inte den här filmens fel, utan förmodligen för att det har gjorts så många formatdrivna filmer.
Precis. Det här är ju Midnight Run, lite.
Ja, men det är också många filmer som kommer efteråt. Det finns någon sån här Husdjurens hemliga liv som vi såg som är bra, som också är sådär, men det är husdjuren istället för leksaken, och så har de sin egen grej och
ges
ut på äventyr och lär sig något om livet.
Först Louis C.K. och sen han blev cancelled Patton Oswalt, tror jag, i uppföljaren som huvudrollen.
Vet du hur den svenska översatte det?
Nej.
Erik Haag. Vi bara peta in den där. Ja.
Men han blev i alla fall inte cancelled, han fick göra bägge.
Fanny då, Toy Story.
Förstår du, Magnus Hammarström.
Ja.
Min första pojkvän. Vi såg den här på bio, gjorde vi.
Hur gamla var ni?
Ja, hur gamla var vi då?
25.
Jag skulle säga 10.
Ja.
9.
85.
9.
Ja, just.
Nej, 10.
10.
Vadå, var du ihop med en kille och gick på bio med honom när du var 9?
Ja.
Wow.
Nej, men det måste ha varit matiné. Det var säkert, du vet, filmerna gick ju länge.
Folk levde inte så länge på den tiden, man var tvungen att.
Jag är så gammal, förstår ni. Jag är så gammal.
Då kostade Toy Story 25 öre.
Och efter filmen skulle man skaffa barn.
Ja då. Nej, det var ju inte. Nej. Det var ingen romantisk visning, skulle jag inte säga.
Nej.
Jag fick lite ångest av den här filmen, minns jag. För att jag kände lite att hopp, äntligen är det då dags för filmen. Du måste leka med alla dina leksaker och få dåligt samvete annars.
Ja, du tänkte att det fanns en möjlighet att det här var en sann berättelse.
Ja, jag tänkte att nu ska man ha ångest.
Ja.
Erik då?
Ja, men jag hoppade på tåget ganska sent. Jag såg Toy Story efter att jag hade sett andra Pixar-filmer. Så det var inte en. Den var inte i min rad när den kom. Och jag har för mig att första gången jag såg den var jag lite såhär, visst. Mm. Sen har jag sett om den, jag har sett uppföljarna. Och då har jag liksom uppskattat dem mer, tror jag.
Men det, för ja, vi kommer ju till hur himla sofistikerad den är och väl uppbyggd och vilken bra storytelling det är. Men jag minns att det var en jättegrej när den kom. Alltså Pixar alltså, bara stampade ner bägge fötterna i marken på den filmmarknaden och bara så här, boom. Nu har vi en ny spelare här som kommer bli supertung och vi har förändrat animerad film för alltid.
För det här var första datoranimerad, eller helt datoranimerad. Var det inte så?
Ja, jag tror det.
Ja. Långfilm. Pixar hade gjort en massa kortfilmer innan, men inte...
För de hade också haft hjälp av datorer, typ när de gjorde Lejonkungen och sådana. Men
ja, jag tror att Aladdin var ju liksom den här flygande mattan var ju helt datoranimerad, men allting runt om...
Hjortan. Den här horden som kutar ner i Lejonkungen är också samma. Liksom, tror jag.
Men här har de helt släppt taget om teckningar och bara visat tydligt. Jo, ni ser ni att det här är gjort i en dator, men det är ju bra.
Ja, de gjorde 20 000 koreanska penntecknare arbetslösa över en natt. Vi har datorer nu.
De skryter väldigt mycket, men det var vissa saker de inte kunde göra. De kunde inte göra bra, till exempel... Hår,
människor.
Droppar. Men ja, det också, men som de inte ville visa var liksom långt hår, explosioner och droppar, vattendroppar. Mm. Det har de undvikit.
Ja, fast det är ju några riktigt anskrämliga hundar och människor med i den här filmen som de borde kanske ha klippt på. Alltså det är ju en hund, den läskiga hunden. Nej men ja, någonting. Du borde ha haft något annat.
Du tycker att de ska fly från ingenting i slutet när de försöker ta sig upp på...
Nej, men om ni inte kan animera hår, då behöver ni, antingen får ni göra en läskig leksakshund som kommer till liv.
Men då har ni en sån där som inte har så mycket hår, det är inte så farligt.
Nej, alltså, det är ju samma ras som jag har, det är en bull terrier.
Ja, han ser inte ut som att han är gjord av plast.
Nej,
det gör han inte. De lärde sig animera hår sedan de gjorde Monsters Inc.
Jag stör mig inte så mycket på animering, jag tycker snarare att det är ett stiluttryck. Alltså så här att jag störs inte av att det har åldrats nödvändigtvis.
Det är intressant nu, för det har ju hänt väldigt mycket sedan 1995 på animationsfronten. Men det är så intressant att se en Toy Story-originalet att människorna ser lika träaktiga ut som leksakerna.
Ja, men precis. Ja.
I Toy Story 4 så har det ju en helt annan sorts
animation. Ja, eller i Lightyear. Filmen som kommer upp som en sån där blob. Så här, du kanske vill se den här sen på Disney Plus. Ja, man bara... Okej, okay. Ja, mycket hellre, tack. Alltså, det här, okej.
Okay. Mm. Ja,
bra att de gjorde en film om leksaker ändå, för det ser ju väldigt plastigt ut.
Ja, det är väl väldigt medvetet, tror jag, att det är det här vi kan göra. Alltså att vi gör leksaker. Men jag minns det som att man aldrig såg människorna, men det har jag fått från någon annan film. Just för att de inte kunde göra människor
var tillräckligt bra. Var det för bra. Den här kortfilmen, den här The Baby?
Jo, så kan det ju vara.
Var inte det Pixar?
Mycket möjligt.
De gjorde någon så här The Baby och så kommer en baby som leker med leksaker. Och alla vuxna människor är bara sådana.
Är det Tin Toy som bebisen är med i?
Möjligtvis, ja. Fan,
och det är ju Pixar hade ju jättemycket förut. Jag vet inte om de har det fortfarande. Jag har inte gått på bio, men de hade ju alltid en kort film innan filmen förut.
Ah,
en
sån där
Pixar kortfilm.
Vad länge sedan jag såg Pixar på bio.
Men i alla fall animeringen är speciell. Jag minns också att när jag var liten så tyckte jag att det var lite jobbigt. Att de här, det var väl senaste Disney-filmen innan den här. Alltså stora filmen för barn var väl typ Pocahontas, tror jag.
Samma år faktiskt.
Okej, okay, det var samma år. Ja, men okej.
Okay. Pixar är ju inte Disney här.
Nej, just det. Så är det. Men att man ändå bara, Disney. Hey you! Alltså så kändes det lite. Och sen kändes det också som att så här, även om den här You Got a Friend in Me, alltså jag menar, de har ju inte riktigt sånggrejen som Disney har här.
Nej, de ville göra det som en musikal. Det var några som ville göra det, men jag tror att John Lasseter som har regisserat den sa att nej, det är ingen musikal där.
Nej, men precis. Och det är ju något som är ganska liksom ett stort fokus på ändå i Disney-filmer alltid varit. Liksom.
Ja,
det skilde ju verkligen åt. Men man tyckte ju att det var väldigt stolpigt också. Tyckte inte ni det när ni såg den här?
pratar vi om grafiken nu, alltså
animationen.
Ja, men man får också tänka vad det liksom vad som föregick det här.
Jämförelse med Pocahontas då.
Ja, precis, eller Lejonkungen, eller liksom, det är ett jättekliv i animation.
Alltså det är ett kliv tekniskt. Det är ju inte så bra ändå. Det är ju ändå en sak som har åldrats definitivt. Men samtidigt kunde jag känna att, jag menar, min dotter sitter och spelar så här Roblox nu, som jag har grafik som att det är en dator eller någonting från 1991. Mm. Och det går tydligen alldeles utmärkt.
Ja, och Minecraft är ju världens största spel, och det är ju, alltså, det är ju superpixligt, så 8-bitars pixligt. Liksom.
Så det är inte säkert att hon skulle inte kunna se Toy Story för att den är primitiv. Uppenbarligen går det bra.
Jag tror också det, att vid någon punkt så är grafiken ändå så pass bra att den duger för målgruppen.
Men jag tror att det här är en generationsgrej. Jag är inte säker, men jag tror också att barn, de är lätta att övertyga. Men instinktivt så är de ju några av de mest konservativa människorna på jorden. Så att jag tror att jag var precis i den här konservativa ålderns höjdpunkt nästan. Ja, det, eller hade varit, och liksom bara, nej, det ska vara tecknat.
Ja, men jag minns också den känslan.
Julafton ska vara sådär, bla bla bla. Alltså, du vet.
Jag minns också den känslan när Toy Story kom, att jag inte var så imponerad av trailers och så, utan för att jag tyckte att de tecknade grejerna var snyggare och att det här är ett nedköp. Och det är det ju fortfarande. Sen öppnar det ju dörren för det som ska komma, som ju ändå har utvecklats väldigt långt och är väldigt coolt. Mm.
Ja, det här är ju, jag minns det som att det var liksom Terminator 2 genomslag, fast på en helt annan marknad. Men att det är liksom, den här tekniken har vi inte haft förut.
Ja.
Och oavsett om man liksom rosade eller risade just de effekterna, så var det väl ändå konsensus på att det här är bra för... Det här båda gott. Det här kommer bli någonting.
Men med det sagt, så jag kollade lite på... Jag hade så gärna velat att vi skulle ha haft Nils med oss, som är lite animeringsnörden. Men tyvärr så är han sjuk. Men däremot så hur de liksom... De hade ju typ upp mot 150 datorer som bara stod och renderade hela dagarna under flera års tid. För att liksom, för det är det som tar sån jävla tid.
Men kan du tänka dig en dator från 1995? Alla. Så även om det var state of the art, så det var ganska svag dator.
Alla rör som går hela tiden som måste bytas.
Ja. State of the art är fortfarande Pentium 200.
Precis.
Nej, men de till och med de var tvungna att bygga ett eget renderingsprogram för att få
skärmar,
det hela.
Utan bara sådana lampor som blinkar.
För att få det liksom renderat i tid.
Ja.
För att det är så fruktansvärt lång del av processen att göra en sån här film också. Ja. Och sen så med alla lamporna de har, alltså ljuset när du tecknar någonting är ju en helt annan grej. Men här liksom har de ju ljus från, alltså typ 23 lampor på varje scen liksom i 3D-programmet. Eller hur man ska säga. Det blir ju väldigt snårigt måste det ha varit för dem.
Storyn då. En liten pojke som heter Andy har ett gäng leksaker. Man känner igen den där leksakslådan. Lite ärvda grejer, lite skit som har dykt upp här och där. Någon docka utan huvud och så vidare. Men han har en favoritdocka som är en cowboy som heter Woody. Som är favoriten. Och sen dyker det upp en Buzz Lightyear astronaut, Space Ranger. Som kanske blir nya favoriten. Lite konkurrens och rivalitet och konflikt uppstår.
Han försöker väl mer eller mindre mörda honom.
Woody är fan rätt kallblodig.
Han är rätt ond, men det är ju liksom som en sån...
Och sen försöker han ta sig ur att han har försökt mörda honom.
Men är det så att han
gör?
Gör han det med flit?
Jag fattar det som att det är möjligt att det... Jag är lite osäker på om han vill att det skulle gå så illa, men han vill ju knuffa honom med bilen. Men han kanske inte vill ut honom från fönstret.
Jag skulle kalla det för ett crime of passion.
Ja.
Alltså, han kanske inte ville liksom kallblodigt planerade det.
Nej.
Men han är så upprörd.
Men han ville det ju innerst inne, ville han ju mörda honom. Ja. Även om han kanske tänkte...
Han vill ju bort honom, så långt kan vi ju sträcka oss utan att säga.
Så det är ju en sån, men det är ju en sån här redemption story. Han försöker mörda honom och så måste han rent få sig både inför de andra och kanske inför sig själv. Och så hamnar de i en massa trassliga äventyr. Och för att höja insatserna så kommer en sån lite så här psykopatpojke som gillar att plåga sina leksaker.
Ja,
just det.
Vi har ju en fin cast också. Vi har Mr. Potato Head som jag tycker har en väldigt framträdande biroll.
Mm.
Slinky Dog Vi har Ham som är spargrisen. Raw Peep,
ja, just det,
som är kvinnan med fårahede. Vad har vi mer för
alltså, den här telefonen, har vi den i den här filmen? Eller är det nästa? Jag blandar ihop
den
lite.
Den är inte med.
Nej, den är inte, det är en klassiker annars, men den roligt har missat
med,
här.
Roligt med Bo Peep var att det egentligen skulle varit Barbie. Okay. Men att Mattel vill inte att, att Barbie skulle ha en definierad identitet. Eller liksom ett epitet, en karaktär. Utan de ville att alla flickor säger för att det var målgruppen på den tiden i alla fall.
Fortfarande ja, faktiskt.
Kanske fortfarande.
Häpnadsväckande.
Men bara för att jag inte ska trampa i någon bajsklaré. Men så ville de att de skulle få hitta på själva vem Barbie var.
Ja. Men sen så, det här höll till film nummer 3 när Barbie och Ken är med.
Jag tror Toy Story 2 gör de till och med ett appearance Barbie. Så de ändrade sig ganska snabbt när de insåg att det här var ju massa pengar också.
Ja. Att Barbie tar hänsyn till sånt.
Ja. Vilken otrolig kommersiell succé. Vi lämnar det här med värderingar just nu. just det. Sen har vi ett gäng plastsoldater också.
Ja, mina favoriter.
Gillar du dem bäst?
Jag hade bara lekt med dem. Om jag var Andy hade det bara varit dem. Jag hade bara sån här Action Force, G.I. Joe.
Vadå, vill du inte ha leksaker med knappar på? Vad är det med?
Nej. Jag gjorde mina egna ljudeffekter.
Nej, jag hade också valt soldaterna. Men jag tycker det är inte så jättekul leksaker. Jag funderar just på om detta är detta leksaker som ett barn i USA har 95, eller är det en liksom lite sån nostalgitripp för föräldrarna att detta är liksom 1982 eller alltså
det... Men jag tror att de har blandat där.
Ah, okay.
Alltså där Slinky Dog, det är väl förmodligen något som har funnits ett tag.
Men säg Mr. Potato, det känns gammalt, men de får ju aldrig så stor i Sverige så jag vet inte när de är.
Nej.
Men såna hade man när man var liten. Okay. Ja.
Ja, men överlag, det är lite som när regissören väljer vad det ska vara för musik i filmen. Man märker att det är typ 20-30 år bakåt.
Ja.
Att det är så här, det ska vara den här låten bara. Men den är inte poppis. Ja, ah, just det, du är den generationen. Det kanske blandas in av det här, för att det var ju... alltså, regissören har ju liksom personliga... Liksom, och de som har skrivit den, liksom egna nostalgiska värderingar till sina leksaker.
Jag kan nog tänka att om man flörtar lite med föräldrarna så funkar det för barn, tror jag. Köper att det är leksaker.
Ja, men
någonstans.
Det också. Ja, det kanske är högst medvetet också.
Kanske, förlåt. Mm. Men bara att han är så fäst vid en cowboydocka. Jag vet...
Nej, jag är
alltså,
förvånad.
Jag tycker att de har... Det är lite det här att Toy Story har blivit bättre ju äldre animatörerna blir och får egna döttrar och söner. Framförallt döttrar, för att då kommer det även lite tjejer in i det. Och så här. Då ser de lite mer, aha, okej, ja, just det. Såna här leksaker finns. Bla bla. Mm.
Det är väldigt, väldigt mycket av en pojkfilm.
Ja, det är det. Och det hade ju inte heller behövt vara. För här kommer ju min Dick Harrison-spaning. Att det här påminner mycket om en sån harem-intrig.
Aha.
Vad är det?
Ja, men sultaner hade ju liksom ett stort harem av väldigt många kvinnor. Ja. I och med att det var så många så utvecklades en egen så här maktstruktur där vem som fick vara nära sultanen och så att de kunde föda nästa sultan. Och det var ju extremt intrigerande vem som var favoriten just vid ett visst tillfälle.
Och då blev man drottning då?
Man fick ju i alla fall barn som kunde bli sultaner. Det var liksom ett annat system. Så han födde ju ofta barn med väldigt många kvinnor sen som mördade alla bröderna varandra tills det bara var en kvar. Och så här. Det var helt... konstigt.
Så Woody är favoritkvinnan i det här haremet.
Exakt. Mm. Och att sultanerna på den tiden, de var ju ofta också sådär ganska, man hade inte så mycket makt, utan makten kunde ligga någon annanstans och delvis i haremet, vem som fick lyckas manövrera sig fram till. Så det jag försöker säga att då, det är en ganska kvinnlig maktmiljö där det gäller att liksom vara den där favoritkonkubinen i leksaksgänget. Ja, det så det har ju funkat väldigt bra med så här Lego Friends, att de låtsas vara vänner, men en vill vara lite mer populär.
Det här låter ju bara som dina sjuka fantasier.
Jag kan
verkligen se det.
Det finns ingen som säger att detta ska vara actionleksaker. Det kan ju lika gärna vara så väldigt sociala dockhems miljön. Har det funkat svinbra?
Ja, det funkar med dockhus med massa grejer och en tjej som hade, ifall man ville göra någon annan twist på det åt det hållet. Liksom.
Ja, men du menar att det är helt enkelt ett svartsjukedrama, för det är det väl?
Det är ett mycket mer relationsdrama än vad det är en action story liksom. Det är inte liksom en klassisk pojkhistoria. Det är det ju lite grann när de är ute på gatan sådär, då är det ju där. Liksom, nu ska vi ut och slåss och övervinna fysiska hinder, men det är väldigt mycket svartsjuka relationer, vem tar vem, vem får vara favoriten och manövrera liksom. Mm.
De hade ju också faktiskt de skrev i början, så hade de tänkt att Woody skulle göras av Paul Newman och Buzz skulle göras av Jim Carrey, och att det var lite av en analogi för gamla och nya Hollywood. Att det är en cowboy från förr, västernfilmerna från 40-50-talet upp till 60-talet, och sen den nya eran som kom.
Hollywood som är så här rymdmän.
Ja, men det är det ju. Det är väldigt mycket sånt. Så det var liksom en grundtanke som låg och kittlade bakom och var lite inspiration till storyn.
Andy, världens töntigaste barn. Jag leker Hollywood-analogi. Jag är regissör.
Ja. Är det att barnet ska leka Hollywood? Det är mer att det ska ligga...
Jag såg en
analys på YouTube om filmen, och då pratar de om att det är egentligen Woody som är... Alltså det handlar... En tolkning är att det handlar om att vara förälder. Mm. Om att ha ett barn och inse att min funktion som förälder, som Woody är föräldern.
Mm.
Och min funktion som förälder håller på att växa upp, och min funktion som förälder håller på att bli mindre och mindre relevant.
Mm-hmm.
Och det är dags att släppa taget om det här barnet nu som håller på att växa upp.
Och vad ska Buzz representera då? Är det liksom,
det är barnets nyare fas. Det är barnet är tonåring.
Ja, precis. Så bara let go. Det är dags för andra att ta vid nu. Liksom.
Och när han säger att du är bara en leksak, som menar att du är bara ett barn. Sluta ha förmågor.
Ja, men det är faktiskt, tycker jag, en rimlig spaning med tanke på att Woody tar ett så här föräldraansvar för Andy. Ja. Ganska ofta.
Ja, och han har också ett ansvar som liksom ledare av den här gruppen och sånt där.
Ja, men det är en djup. Annars är det ju få ett lilla syskon, såklart.
Ja.
Ja, det är väl det också.
Det är det som är så jävla bra med Pixar. Att den storyn de berättar funkar. Definitivt så här, nummer ett, att så här, föräldrar och barn kan gå och se filmen. Mm. Och tycka om den lika mycket. Och det funkar precis lika bra på massa olika nivåer. Typ 4 nivåer samtidigt. Mm.
Breda referenser. Vi har pratat om harem och syskon i samma diskussion.
Ja, att vara förälder. Ja.
Och att vara förälder. Det är väldigt så.
Ja.
Men också... Harrison-spaningar i varje avsnitt.
Ja, men det var ett roligt inslag. Men jag tycker också, Martin, att din funkar på... den funkar ju på föräldrarna som ser filmen, men det funkar ju också på barnen som hela tiden växer och vet att man kanske var mer intresserad av det när man var yngre. Och sen så, alltså på de allra flesta barn... så har man någon sån utveckling färskt i minnet. Och att man liksom... Jag menar, det är ju ändå... Man måste väl hantera en del när man går igenom sånt där. Ja. För att man rör sig framåt. Vad rör man sig mot döden?
Och väldigt små barn, typ 7-åringar, kan ju bara kanske gilla den här aspekten av att säga, okej, mina... Som jag alltid har trott, mina leksaker lever när jag inte är där.
Eller 10-åringar.
Det tror jag alla, liksom, alla barn... Har jag haft den tanken.
Det är lite svårt för mig att köpa den liksom dubbla fiktionen av att leksakerna lever och kan göra vad de vill. Men de är ändå så bundna till sin ägare.
Ja.
Alltså om du nu har förmågan att gå ut på gatan och bara, varför är de kvar i det där harem-miljön i det här totala känslomässiga slaveriet?
Ja, det kanske är mer av så här, ankunge, de är präglade på
ett barn. Ja, men det är liksom sorgligt, för de kunde ju gå ut i världen och kräva sina mänskliga rättigheter. Vi lever och vi är lika smarta som ni, sluta låsa in
Pratar
oss.
Pratar de om prostituerade kvinnor nu, eller om leksaker som lever?
Om båda, men det är prostituerade, så vet ju folk att de lever. Det är inte som att de låtsas vara döda. Och det är så här.
Om man betalar dem nog.
Ja, precis. Det beror på hur mycket de gillar att ligga med dig.
Du kommer från Amsterdam.
Men det funkar ju bra i
Nej, men det finns ju någonting med det, att så länge man tänker att okej, vi kan inte göra saker i verkliga världen, så vi beror nog våra ägare, men vi liksom pratar med varandra här, men de kan ju gå ut på gatan och köra bil. Varför har de inte gjort det förut? Men, varför ställer de upp på den här?
Jag har ju sett alla Toy Story-filmer ganska många gånger, eftersom min son älskar dem jättemycket. Inte ettan älskar vi minst faktiskt, men de, det är ju deras grej, de vill ju bli lekta med.
Jag vet.
Det är ju liksom de vill inte. Det här med att de lever själva, det är mer att de ska så här, alltså,
det är som att vara spöken liksom. Det är de helst vill ju bara sluta spöka.
Vad vill spöken?
Ja, men spöken går ju runt och gör massa saker, men egentligen vill de ju inte det. Men det, ja, alltså det, de är lite som robotar också i såna här, nu har jag inte sett Äkta människor och så, men det finns ju mycket så här robotgrejer med Westworld och så, att de kan tänka själva, men de blir inte behandlade som tänkande varelser. Mm. Och så finns det där dilemmat att de egentligen har de ju känslor och egna liv, men de ska fortfarande bara vara leksaker. Det är något mörkt med det.
Ja, det finns ju otroligt många mörka grejer med det här. Och det kommer ju de andra Toy Story-filmerna, de kommer ju bara närmare och närmare det här. De kommer ju alltid närmare soptippen. Ju äldre en leksak blir, desto närmare är man. Jo, men det tas ju upp i alla de andra. Alltså, även han säger det så här, ja, precis, på vinden har du din plats snart. När han bara, nej, men jag kommer alltid, Andy kommer aldrig byta ut mig. Och de bara, nej, men du har säkert alltid en speciell plats. Ja, som på vinden, eller något sånt där. Mm. Att det liksom, det kommer ju, och ännu mer, alltså Andy åker till universitetet i en film till exempel. Då åker ju han och ger bort leksakerna, som tur var, till en annan som vill leka med dem. Men det sker ju otaliga utrensningar under åren av leksaker. Som, jag menar, de är på väg att smältas i en film. Men det är fantastiskt. Det är ju så läskigt.
Ja, precis. Det är ju mörkt, det är ju liksom dödligt och så. För det finns ju också det här, förlåt att jag har sett så tydlig kvinnopräglig på det, med lite så här snövit grej, den här ångesten att åldras på något sätt. Det kopplar jag ännu mer till kvinnohistoria.
För döden.
Det kopplar jag bara till män. Nej, okej. Men absolut. Det kanske ännu mer. Men just den här att bli... Det kommer någon ung ersättare. Ja, att det är liksom en starkare grej för kvinnohistorier. Jag kanske övertolkar det, för det finns för män också. Men alltså snövit grejen, att man har den där ångesten över någon yngre och att man åldras. Och att man liksom på bara några år ser man inte den där unga piken längre.
Jaha, ja, nej, precis. Men jag tänkte att det var dödsångest.
Ja, men det, nu är det nog primärt.
Ah. Men ja, de är medvetande 24/7, men de sprattar bara runt av egen hand, inte människor i närheten. Mm. Eller hur? De hajar ju vad som händer när de blir lekta med också.
De kan sprattla runt när människor är där.
Ja, precis. Mm. Precis, de är medvetna
de
hela tiden.
De hade kunnat prata med sin ägare.
Exakt, och Andy gör ju det för att lura någon jävla Sids syra. Ja. Så, de är medvetna hela tiden. Här är min pet peeve med filmen. Det här är en av de få pet peeves som jag har. Varför sprattlar inte Buzz Lightyear hela tiden? Han förstår inte att han är en leksak. Men så fort det är en människa där inne så är han stel.
Jag tror att de är programmerade på något sätt. Alltså det är deras instinkter att så här, du ska inte vara vid liv när det är människor i närheten. Mm. Som någon typ av, ungefär som att, så här, jag vet inte, som att djur instinktivt är rädda för människor. Det har blivit liksom, de vet inte varför, men de där ska vi hålla oss borta.
Så han är inte medveten om att han är stel när han blir lekt med, helt enkelt.
Nej, alltså, kanske det, ja, precis, det är någonting i honom som han är hardwired
alltså,
till
att det borde ju vara så som du säger. Då hade det varit mer logiskt, men det finns ju tillfällen i filmen när han bryter mot det, när de är ute på rymmen, han hoppar in i bilen, tar på sig säkerhetsbälte. Där finns det ju människor. Ja,
fast där kan man också hävda att han bara är dumdristig och modig.
Ja. Man kan också hävda att han inte blir lekt med, men jag vet inte, det är någonting med det där som
logiken sitter inte ihop. Om de hade lagt in en sån, så fort en människa ser dig så rasar du ihop.
Ja.
Och så gör man det konsekvent genom filmen. Då hade du suttit ihop.
Men det är också lite oklart med Buzz, för han rasar inte ihop. Han är hela tiden ganska stel. Och även när han lever så är han ganska stel. Så han kan ju kanske komma undan med det.
Jag tror att de känner något så här kollektivt och instinktivt att om vi börjar springa omkring och ha eget liv, då är det över för oss. Då är det genocide på alla leksaker. För då kommer människorna bli rädda och bara så här, djävulen, vi måste döda alla. då vet de, på något sätt vet de undermedvetet att det är över.
Ja, precis. Ja. Det är som djur som är rädda för elden. Liksom.
Ja.
Det har funnits leksaker som pratar med människor, de har alla dött. Mm. Så ja. Det finns inte det.
Onda
det arvet finns inte kvar. Ja, precis.
Alltså, jag kan säga så här, jag köper inte förklaringen, men det är den bästa jag också har kommit på. Ja. Jag hade också den. Det är säkert så de har tänkt. That makes no sense, men okej. Okay, moving on.
Ja.
Det är så.
Men alltså, Buzz Lightyear, vilken fantastisk karaktär. Mm. Vad roligt det är att han inte förstår att han är en leksak.
Ja, det är kul. Ja. Det är väldigt roligt.
Nej, jag först slog på den. Det var så himla länge sedan jag såg den här. Jag slog på den och han var, vet, han är så här larger than life. Och han är lite så här super självförtroende och sånt där. I'm an astronaut space ranger.
trodde att det var George Clooney.
Ja, samma här.
Visst lät det lite som
det
George Clooney?
Det lät jättemycket som George Clooney. Ja. Och vet du vad, han ser ut lite som George Clooney också.
Tim Allen? Nej, Buzz Lightyear.
Ja. Okay. Mm. Nej, alltså jag trodde verkligen att det var han. Ja. Jag tror, undrar om det inte är det de senare. Ja, det jag ska inte säga.
Ja, men det är ett roligt val. Ska jag ta lite casting?
Ja, ja men gör det.
Det var ju många som var tilltänkta som Buzz Lightyear. Helt klart.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men bland annat då Jim Carrey och Bill Murray och Chevy Chase och Mel Gibson och Paul Hogan och Clint Eastwood och Sean Connery och Robin Williams och Martin Short.
Sean Connery förstod inte.
Nej, han förstod inte. I don't understand this picture. Is he from space or not? Kevin Kline, Alec Baldwin, Robert De Niro, Tommy Lee Jones.
Nej, förlåt. Det
kan du inte, kan du inte.
Nej,
det är så dumt i ditt huvud.
Det här är 95 liksom.
Samma som Casino.
Casino. Ja. Och Don Rickles.
Ja.
Oh, jag går direkt från Casino till liksom Toy Story. Alltså, you motherfucking, you motherfucking, I'm gonna fuck.
Det är så otroligt många på internet som har trott att det är George Clooney som dubbar.
Är det så?
Ja,
det är så.
Otroligt många. Det är till och med en Quora question.
Herregud. Ja. Emilio Estevez, Charlie Sheen, John Goodman, Dustin Hoffman. Nej, alla de var Woody, förlåt. Det var inte. Mm. Bruce Willis, Buzz Lightyear.
Mm. Hade funkat.
Ja, det hade funkat. De här var för Buzz Lightyear. Jason Alexander, Dan Aykroyd, Matthew Broderick, Pierce Brosnan, Kevin Costner, Michael J. Fox, Richard Gere, David Hasselhoff, Michael Keaton, Wayne Knight, Bill Paxton, Dennis Quaid, Keanu Reeves, Kurt Russell, Adam Sandler och John Travolta.
Oj, ja, det är
jävla massa.
Det var inte kul alls. Men alla de du nämnde innan var
för Woody.
Tänk att ha Clint Eastwood som Woody.
Underbart.
Ja.
Jättekul.
Det har varit lite konstigt. Ja, det gör om karaktären lite.
Ja, men då hade den varit mycket hårdare. Och mer hårdkokt karaktär.
Nobody's getting replaced.
Jag hade gärna sett det, men det fuckar upp hela tiden.
Take it
easy.
Do you feel lucky, Buzz? I got Buzz right here. Hey, look at the arm, he's waving. It's Buzz, all right, yeah.
Fascinerande.
Mm. Och sen så Steve Guttenberg hade tackat nej till att spela Woody. Han gör så många bra val, Steve Guttenberg.
Mm.
Att han överhuvudtaget får bli erbjuden någonting alls, inklusive första poliskolan.
Ja, men det är någon som håller honom i ryggen. Ja, någon gillar Steve Guttenberg, det är bara så.
Absolut. Men jag måste fråga, det här är ju inte den första så här, Disney-filmen där man castar A-list-människor i rollerna. Men det är ändå ett ganska nytt fenomen, väl?
Som jag förstår det så gjorde Robin Williams väldigt mycket för den grejen.
Ja,
och
det är väl strax innan.
När gjorde Anden i Aladdin.
Ja, den 92.
Ja.
Men sen så gick ju Disney all in på det. Så att både Lejonkungen och... vad fan kom efter det? Ja, whatever. Men det blev ju en sån explosion. Men det här var precis i den brytpunkten. Ja, visst, ja. Absolut. Så är det väl.
Mm.
Så är det väl.
Mm.
Oh.
Har vi några siffror då?
Mm, det har vi faktiskt. Toppade 95. Spelade in mest pengar. Budget på 30 miljoner enligt mina uppgifter. Och spelade in närmare 400 miljoner över världen.
Mm.
Good money.
Mm. Yes.
Andra filmer i året som gjorde bra ifrån sig. Batman Forever, Apollo 13, Pocahontas.
Men den vann över Pocahontas, eller?
Den vann över Pocahontas.
Den gjorde
Ace Ventura, uppföljaren. Die Hard 3, den har vi gjort. GoldenEye, Crimson Tide.
Vi vill inte prata om
jättebra
Dice.
År,
Seven.
Va?
Ja, det är många bra.
Oh. Är det det? Seven är första bra jag hörde.
Ja.
Crimson Tide är en bra film.
Är det?
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Outbreak, Braveheart.
Just det, Braveheart. Det var ju stora Braveheart-året, ja, 95.
Ja, okay. Bad Boys, Dumb och Dummare.
De fick alla Oscars.
Mm. Det är ett stort år även vad man tycker om filmerna nu.
Det är ett okej år.
Det är okej. Det är inte det bästa året vi har i den här podden, men det är ett bra år ändå.
Mm.
Jag har tagit det mesta trivia i inledningen. Det var inte så roligt trivia, det var roligare med casting.
Ja.
Och så var det mycket tekniska grejer. Det är typ så här, den lilla hunden som är på hyllan i bakgrunden är sen hunden i den filmen. Det är sån skit som jag inte bryr mig om. Bara en massa så här, Pixar-trivia som är jättenördigt för dem.
Mm, ja, just det. Fast också ganska roligt.
Ja, men gå in på, alla som tycker det är skitkul, gå in på... Gå bena igenom er 2 timmar trivia på IMDb och hitta
de där guldkornen. Jag tycker att det är väldigt roligt att man kan, om man nu har Disney Plus, eller jag menar om man har både en nyare och en gammal Toy Story-film, så är det ju roligt att kunna jämföra lite.
Ja.
Till exempel en sån sak som hår är ju väldigt framträdande dåligt.
Jag gillar att de är på en bensinmack som heter Dino Co. Som att det var en grej på 90-talet att de pratade väldigt mycket, minns jag, om att olja är gamla döda dinosaurier som har legat i jorden väldigt länge.
Ja.
Och att bensinbolaget heter Dino Co. Och så är det en sån dinosaurie på loggan.
Gud, bara sådana, det tänkte jag inte på.
Bara sådana små grejer. Pixar är väldigt bra på att plantera sådana så här. Sen tänkte jag också på de här, de är ju bland de roligaste, som förmodligen är någon typ av föregångare till Minions.
Ja,
de här
i den här.
den är ju fantastisk. De är på det här Pizza Planet eller någonting.
Just det.
Och i arkaden, och så är det så små aliens i den här, man tar den här klon och drar upp, och alla de har något som bara, det här är hela våran värld och vi tror på The Claw. Det är hela våran våran värld och våran religion, våran gud är The Claw.
Det var nog min favorit i filmen också.
Ja, men det är en väldigt bra scen, så vi tittar på den bara.
Ja.
Stranger from the outside.
Greetings. I am Buzz Lightyear. I come in peace. This is an intergalactic emergency. I need to commandeer your vessel to Sector 12. Who's in charge here?
Claw's our master.
Claw chooses who will go and who will stay.
This is ludicrous.
Hey, Bozo, you got a brain in there? Take that!
Oh, no! Sid!
Otroligt roliga,
ja,
faktiskt.
Ja, väldigt roligt. Det är någonting roligt med väldigt många små, dumma karaktärer i grupp.
Men också hur de börjar älska Buzz Lightyear sen. Mm. Är det den här eller nästa när de liksom är som så här daddy, att de är verkligen så liksom.
Är det inte uppföljarna som om typ byggt upp någon gudom kring Buzz eller någonting?
Jo, jag tror
att klon valde honom.
Ja, någonting sånt, jag vet inte.
Ja, de blir också jättearga när de försöker hindra klon från att ta Buzz. Ja. De blir jättearga på Woody för han hänger bara, nej, låt klon välja. Men vet du, ja, men det är enda gången man gillar de här gula gräsliga minionerna, tycker jag, när de liksom är tillsammans med han Despicable Me, Steve Carell som jag kallar honom, men han heter ju inte det. Men
Gru.
Alltså det är ju en väldigt rolig relation. Men hans relation till alla är väl rolig i för sig, för att han är väldigt bra karaktär också.
Mm.
Jag funderar på den onda karaktären, alltså barnet.
Sid, han dyker ju upp där precis.
Alltså man ska ju tycka illa honom för att han torterar leksaker. Och hade leksaker varit levande så är han ju ett monster. Då blir han ju någon som torterar hundvalpar.
Ja.
Men jag försöker liksom tänka så här att om jag hade ett barn som är på, du vet, gjorde sönder, bytte huvuden på leksaker, sprängde dem. jag kan ju se att det finns liksom något destruktivt drag, men jag tycker också att det är kreativt och lite härligt. Jag är säker på att jag hade nog uppmuntrat barnet.
Den där Barbie-benen med metspö. Ja. Alltså, man, det är konst alltså.
Det är väl ingen som hindrar honom från det.
Nej, jag vet, men man ska ju tänka att han är ond. Men jag hade nog tyckt liksom att fan, vilken liksom utanför boxen kreativ vild unge kan nog bli något
In med honom på Konstfack eller KTH.
Precis. Det kan vara liksom Elon Musk-hållet, det kan vara dåre som bygger skulpturer, men ändå härligt.
Ja, men för filmens dramaturgiska liksom mekanismer så måste ju han också vara typ så här när han gör det. Men det är ju för att vi vet att de är levande. Han vet ju inte det.
Ja, men barn, han går igång på sina lekar liksom.
Ja, men precis. Men han behöver ju inte, man kan ju ha sönder sina leksaker utan att skratta som en demon.
Nej, och sättet på vilket Pixar har humaniserat alla de här leksakerna gör ju att det gör ju lite ont när han rycker huvudet. Alltså, när hon vill se att ha tebjudning och det är bara dockor utan huvud.
Han är taskig mot sin syster.
Ja, det är något i alla fall.
Hon får sitta där och ha tebjudning. Lady Nesbutt. Ja.
Det är en rolig scen också.
Men det är också något ganska rått i den här. Som fan, jag tycker Pixar har blivit lite hjärtligare sen. Men nu, den här, den är rå på det viset att dels att han är så ganska svartvit porträtterad som en liksom galning, den här stackars ADHD-dampungen som liksom gör väldigt kreativa saker, men han blir bara som en massmördare här med en fruktansvärd tandställning och han är så ful och det är så dåligt animerat. Ja, men i alla fall, och sen han är så elak mot sin lilla syster också. Men sen så finns det ju något äckligt amerikanskt i det här som man tänker på sen när Woody säger någonting. You will take care of your toys. Mm. Alltså det blir någon sån så här konsumentvärdighet. Eller liksom någon så här, du ska vara försiktig med prylar som dina föräldrar har köpt till dig. Alltså det är lite den vibben jag får också.
Jag håller med.
Och den är ju inte så jävla... Ja, okej. Okay. Nej, men det, där har leksakerna kanske något att sälja i och för sig. Men samtidigt... det känns lite obarnsligt.
Ja, men
plötsligt.
Det är det jag känner också. Om min dotter börjar så här klippa sönder sina grejer, vilket händer, så tycker jag att om ett år har du ändå tröttnat på den här. Gör något. Det är bra att du gör det istället för att bara...
Menar ni att leksaksföretagen vill inprinta att de ska ta hand om leksakerna så att de inte behöver köpa nya?
Nej, jag tror egentligen att filmen bara följer sin egen logik. Men det är ju inte krånglig logik i och med att de är både leksaker och levande. Och filmen är dålig på att ta ställning, vilket är det som gäller liksom.
Och jag tror absolut inte att bara för att man har hela leksaker kommer man inte vilja ha nya.
Nej.
Utan jag tror att det spelar verkligen ingen roll om de funkar eller inte.
Jag vet inte, jag gjorde inte den kopplingen, men jag tror
inte.
Jag tänkte
är någon så här formulering där. Take care of your toys.
Det finns en präktighet i det som är...
En präktighet som inte handlar om så här, du ska vara snäll och leka fint. För det argumentet är ju jättekonstigt också. Han leker ju på sitt sätt.
Ja, exakt.
Men jag tror att Andy försöker undvika att leksakerna där inne blir torterade. Jag tror att det är det som är
enligt filmens egen logik så är det ju skurken ska lära sig sin läxa och de har väl inte tänkt mer än så, men det blir skevt. Jag tycker
det blir
också
lite skevt och det finns inte riktigt sån här skevhet i de andra liksom.
Nej, hon kanske har jag lite mer senare då.
Jag tänkte på Sid. Jag har sett tvåan och trean var hur länge sedan som helst. Fyran tror jag att jag såg för lite så, den var på i rummet när jag var, så jag inte riktigt sett, men dyker Sid upp?
Nej,
återkommer han?
Nej, men de löser det på ett annat sätt i en senare film när de ska liksom påvisa att men här bor det misshandlade leksaker som blir, och det är när de blir donerade. Återigen, Andy är ju stor. Han vill ju bara bli av med skiten nu.
Flytta hemifrån.
De blir donerade till en sån här förskola.
Ja.
Och då, jävlar, då kan man inte hamna på 2-3-åringsavdelningen.
Nej, för då slits man.
Då är det bara så här dräggel och de bara... Alltså de belyser som monster. Det är ju lite roligare än att man har en så här dampunge som typ gör värsta coola uppfinningar.
Ja, men det, till my point, att det är så här, då är det bara barn som leker och man behöver inte göra dem till så här onda... jag älskar att tortera saker för att han tror att det bara är leksaker.
Om man skulle göra dem ond så borde han vara den enda människan som vet att leksaker lever. och han utnyttjar det för att tortera dem.
Ja,
och säger till sina föräldrar, köp en leksak till mig. Och sen vet han att den lever. Då är han fan ond. Mm.
Ja. Men jag tycker det är en bättre lösning där, att det är 2-3-åringar som inte fattar vad de gör. Att de har liksom sönder dem utan att veta vad de gör.
Och, där
och det är fortfarande läskigt för dem.
Ja,
för leksakerna.
Och där finns det också så otroligt bra läskiga karaktärer. Såhär docka utan ögon. Ja, men det finns ju den här också.
Men vi skulle kunna, alltså, för Sid, om han var typ, säg att han var 11 1995, då är han snart liksom 30.
Ja.
Nej, han är mer.
Han är mer.
Ja, han är 35. Ja. Jag skulle vilja se, det kan vi ta, kanske ta i eftersnacket sen, såhär, vad hände sen med Sid?
Ja, det ska bli intressant.
För det skulle jag vilja spekulera i. Vad som hände med leksakstorteraren slash liksom Toy Frankenstein.
Jag har en grym ihopkoppling som jag kommer hitta på on the spot i eftersnacket, men jag kan säga att den korsas med Terminator-universumet.
Bra. Just det. Vad ska vi, har vi något mer vi måste ta upp innan?
Nej. Nej, inte för min del.
Ska vi gå? Är det allt vi har på innan eftersnacket?
Vi kan väl titta på något klipp.
Ja, har ni någon favoritscen eller favorit liksom?
Jag tyckte det var roligt, om det är värt att titta på, men när han man får höra cowboyens röster liksom. Det här är allt jag har. Och så får man höra hans lite lökiga western-grejer. Och
det är början, va? Eller?
Nej, det är med på slutet också.
Eller det är det när han skrämmer skiten ur Sid?
Ja, det är strax innan det, tror jag.
När han sitter fången där, kanske.
Ja,
när han bara drar i den här. Han försöker få Buzz och hjälpa honom. Ja, och precis. Alla andra har övergivit honom.
Ja, för du är ju så bra. Och det här var allt jag fick. Det är lite deras dark moment, tror jag.
Jag gillar att det är så här, för på slutet när de ska liksom rädda Buzz Lightyear, då går vi in i en heist-film.
Ja.
Och det kan jag uppskatta väldigt mycket.
Ja.
En riktig heist med en, liksom, en liten modell av baksidan där de säger, okej, du går hit, du går dit, och så bara gör de, du vet, har de planerat det. Jag uppskattar ju alltid en bra heistfilm.
Verkligen.
Får jag bara säga en sak angående Sid?
Mm.
Han är faktiskt med i en cameo i Toy Story 3.
Mm-hmm.
Det har jag missat när jag har sett Toy Story 3. Men han jobbar som en, han är ju vuxen då, men då jobbar han som, han jobbar som en sån som bär ut soporna.
Jaha.
Ja. Och det, man ser bara att han har samma tröja.
Mm-hmm. Men har hans torso inte vuxit, eller har han köpt en likadan?
Han har bara en garderob full av såna här väldigt läskiga tröjor.
Trogen. Men okej, Erik, nu är din uppgift att få in det här också i din historia. Alltså, du har fått nu tre grejer att knyta ihop.
Ja, det kommer bli svårt. Ja, om man ska vara sopgubbe också.
Man kan skita i det. Han är tydligen använd i Monsters Inc.
Jag kan få in det förresten. Det är inget problem. Jag vet inte om jag har ett klipp laddat här, men annars så har jag en grej från YouTube som jag gärna visar.
Men gör det. Vi gör så här.
Mm.
Tryck in den där i den.
Stjärten?
Nej.
Varför då, Martin?
Nej. Oj, oj, oj.
Aj.
Nej, men nu.
Nej.
Nu blir Erik av med mödomshinnan.
Okej, ja, men det här är alla sätt, är jag helt säker på. Men jag tycker det är roligt från Golden Globe, när Ricky Gervais ska introducera Tom Hanks och Tim Allen.
Okay. What can I say about our next two presenters? The first is an actor, producer, writer and director whose movies have grossed over $3.5 billion at the box office. He's won 2 Academy Awards and 3 Golden Globes for his powerful and varied performances, starring in such films as Philadelphia, Forrest Gump, Castaway, Apollo 13, and Saving Private Ryan. The other is Tim Allen.
En av mina favoriter.
Han var ju snäll nog att inte nämna att Tim Allen har åkt dit för cocaine trafficking.
Ja, och det hade han. Ja, du måste säga att han var ganska hänsynsfull då.
Ja.
Det hade han nog inte dragit sig för att göra. Men det där var ju ett bättre skämt.
Ja, jo, absolut.
Men det är kul, det är helt okommenterat att de är ju såklart där för att de är de här liksom ikoniska figurerna i Toy Story. Men mm. om man tar bort det så är det jättekonstigt att sätta dem som presentatörer. Det är väldigt snyggt skämt.
Det här blir snabbt om Tim Allen. After being caught with more than half a kilo of cocaine.
Holy
Tim
moly.
Allen faced life imprisonment in 1978.
Oj.
So he decided to make a deal.
Aha.
Which eventually led to fame and fortune.
Vad är dealen?
Jag tror att han snitchar på andra.
Ja, säkert.
Fy fan.
Så här,
men ändå.
Här är en bild på Tim Allen. Han åkte dit för ett halvt kilo ladd.
Men då borde man ju sälja in honom som är sån, en role model för golare.
Mm. Verkligen. Vad du kallar honom för en Tim Allen.
Men en förebild, de kan behöva det.
Golare behöver det.
Ja, men för de har ju låg status så de kan de nu... Här.
Det förklarar också lite att Tim Allen blev jätteglad när han fick den här rollen för att han hade hört att Chevy Chase var tilltänkt och Chevy Chase var hans idol. Och Chevy Chase har ju inte heller varit en främling för The Nose Candy.
Ja, facing life imprisonment, he pleaded guilty to drug trafficking and opted to provide the names of other dealers to authorities in exchange for a lighter sentence.
Mm.
That allowed him to be sentenced in a federal court rather than a state court. So the new Michigan law, det var någon typ av ny lag som kom in att du får automatiskt livstid om du har en viss mängd droger. As the future star charmed a judge throughout the ordeal, he told Allen that he expected him to quote, be a very successful comedian. Så han var superskärmig i rätten, verkar det som. Fortunately, in the comedy world, being a snitch isn't a deal breaker. Så,
jag älskar domare som kan bli skärmade.
Mm. Jag vet inte, jag får lite dåliga vibbar av det.
Ja, det är helt fel. Men jag tycker också att det finns något roligt med det. Så här, bara du är skärmig i rätten så säger domaren såhär, ah, din tokstolle.
Ja. Men det innebär ju också att det är någon som så här, ah, men du drar lite bra skämt. Ah, inga skämt, nej, men då är det
så här. And make the world laugh.
Med kritiska fem minuter som man har satt ihop där.
Ja.
Märker redan i introt att fan, det flyger inte.
Men han gjorde han riskerade 3-7 år men gjorde bara då 2 år och 4 månader i fängelse. Mm-hmm. Och sen kickade comedykarriären igång.
Ja.
Så det kan man nog inte säga om Tom Hanks, tror jag.
Nej, han har inte suttit inne.
Vad jag vet, började inte som langare.
Nej.
Ja, det om det. Men det gick ju bra för Tim Allen ändå.
Ja, to infinity and beyond. Ja. Lite som man har tagit jättemycket ladd. Ja. Eller om man får ett jättelångt fängelsestraff.
Exakt. Ja. Jag kom på det då.
Men det, vi ska prata mer i eftersnacket. Vi ska gå till frågan.
Ja.
Ska vi börja med Ola? Toy Story. Håller den?
Ja, den gör väl det. Jag såg det först, jag slökolla först och kände att det här känns tråkigt och gammalt. Dels så att, men, grafiken är ju gammal liksom. Den har överträffats och storyn är jättebra, men den har också gjorts väldigt många gånger. Och det är ju inte Toy Stories fel, men de har liksom mjölkat ur och återanvänt allt som är bra med den. Vilket gör att man har sett 10 filmer som gjort efter den här, så har man sett det mesta som finns i Toy Story också någonstans med dramaturgin och en del av skämten. Det är mycket dramaturgin och tempotiden och hur man känner igen även om man kan sätta fingret på det så känner man, nu kommer den här ögonblicket i filmen. Ah, just det, så här slutar ju en sån här film. Och, men den håller ändå, jag kollar om lite sen på den och den är bra. Det är bra tempo och den är rolig att se och det är kul karaktärer. Det är inte sådär den här måste man se. Men jag tycker ju ändå att den håller.
Fan är Gatsi?
Jag brukar inte vara... Nu får vi se frågan. Grejen är, jag brukar inte gilla att svara så här hantverksmässigt på den här frågan. Utan jag brukar gilla att svara mer känslomässigt. Och jag tycker hantverksmässigt att den håller för att den banade väg för det som är Pixar. Och den banade väg för film 2 och 3 som är de absolut bästa filmerna sen 4:an. Men i alla fall, men samtidigt, jag måste väl... Nej, jag säger att den håller ändå. Och det är inte bara hantverksmässigt, det är också för att det finns roliga skämt. Men den har ingenting på tvåan och trean. Ingenting.
Men håller den?
Ja.
Ja, den håller. Erik?
Ja, jag tycker det. Den är bra. Den är inte den bästa Pixar-filmen, men jag tycker att den förtjänar att hålla bara för att den är så pass tight och 1 timme och 21 minuter. Hade den varit längre hade jag vet inte vad jag tyckt, men...
Det är bra, så bra längd, 1 timme och 20 minuter. Alltså det är...
Få in den storyn, det är tight alltså.
Ja, det är 80 minuter, det är kanon.
Bra jobbat. Ja. Det är väl också ett skäl till att det kanske blir så här formell känslig barnfilm, men då ganska tajta. Man ska in en historia på 80 minuter och så.
Mm. Barnen ska ju kunna se skiten också liksom.
Ja, och respekt för att hålla det under 90.
Ja, gud ja.
Ja, nej men jag tycker att den håller.
Mm. Jag säger att den håller också. Som sagt, jag älskar Pixar, men det här är absolut inte någon av mina favorit Pixar-filmer. Inte ens topp 5 tror jag. Men ändå liksom den första som banade vägen för alla andra. Mm, det får man ju ändå respektera. Och sen när man tittar om den så bara, ja, man kan uppskatta den nästan mer tror jag i den här åldern jag är i än vad jag hade gjort när den kom, eller när jag var i den åldern.
Mm.
Så ja, den håller. Unanimous. Vi är eniga om att Toy Story...
Men det finns ingen entusiasm hos
mig. Nej, egentligen inte.
Oentusiastisk att släpper vi den.
Men någon gång kanske vi ser film 2 eller 3 också.
Kanske
och
det.
Och då kommer vi se att alla människor ser inte längre ut som att de har krons. Eller de ser inte längre ut som Pete Davidsons, deras ögon liksom så här. Man bara, herregud, vad är ditt problem med?
Ja.
Vad ska vi se nästa vecka?
Vi ska se en film där repliken alright, alright, alright är med. Det är dags för Dazed and Confused.
Oh, jag önskade den för länge sedan.
Ja. Ja, en av mina absoluta favoritfilmer. Var länge sedan jag såg den. Fantastiskt kul. Så det här är jag tror att det är sin födelsedag för mig och Martin. Jag vet inte hur ni andra känner, men det här är mumma.
Mm, jag gillar en bra snok.
Ja.
Mm. 93, bra,
någonstans där, 93-94 tror jag.
Ja, ja, fantastiskt. Mm. Det var det. Vi hörs i eftersnacket. Då blir det mycket mer Toy Story. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agathe, du har varit Ola Aurell. Vi hörs.
Hej!
Hej! Hej! Hej!
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.